Snusnack är tillbaka med ännu ett avsnitt. Och ett extra tack idag till dig som hörde av dig på Snutsnacks Facebook-sida med tips. Det är så att jag svarar på alla mejl om tips och idag befann jag mig i Linköping och har haffat en Linköpingspolis som heter Karina. Och hon berättar om ett ganska svår arbetsuppgift som poliser får göra dagligen men som man sällan läser om i tidningarna. Alla där ute, var försiktiga och ha en riktigt trevlig lyssning. 13:10 Hjärtligt välkommen till Snutsnack, Karina.
Tack.
Det är så roligt för att du är här tack vare Snutsnacks Facebook-sida och de trogna lyssnarna som tipsar om poliser som finns runt om i landet. För just nu befinner vi oss i Linköping.
Mm.
Och vi sitter på Stora hotellet på Stora torget.
Yes.
Du, hur länge har du varit polis, Karina?
Jag fick räkna i ordning lite grann faktiskt i morse här. Och jag har jobbat som polis i 15 år.
15 år?
Ja.
Och var gick du skolan då då?
I Stockholm.
I Stockholm.
Mm.
För 15 år sedan, vilken... Var det GK1 och GK2 då, eller?
Nej.
Nej, det var det inte.
Nej, det var ju 2 år på skolan.
Okay.
Och sen ett halvårs praktik sen.
Mm.
Så praktiken påbörjade jag juni 03.
Ja. Mm. Är du från Linköping från början?
Nej. Jag är född i Stockholm. Jag är uppvuxen i Jämtland.
Okej. Okay. Mm. Och sen hamnade du i Linköping?
Ja.
Men polisyrket då? Växte det fram i Jämtland då? Eller?
Den tanken. Det är faktiskt en barndröm som jag har haft.
Är det så?
Ja. Så jag har alltid velat bli polis. Men sen var det ju lite föräldrar och sånt som styrde från början.
Mm.
Så jag är utbildad inom hotell och restaurang.
Okay.
Och jobbade med det några år. Innan jag flyttade hit till Linköping, tog tag i mitt liv. Pluggade lite på komvux och sen sökte in.
Men vad kom den här drömmen om då, att jobba som polis? Var kommer den ifrån?
Vet inte. Jag har alltid haft det som dröm. Jag tycker liksom det är lite tufft och roligt, spännande. Ja, gör lite nytta.
Ja. Hur var själva utbildningen då till polis? Hur var den?
Jag tyckte den var rolig. Sen kan man väl känna kanske lite att det fanns ämnen och sådana saker som var lite mer utfyllnad än att det är bra att ha i yrkeslivet.
Okay.
Men i det stora hela så tycker jag det var en både bra och nyttig och rolig utbildning som är en grund.
Mm.
För att den riktiga utbildningen börjar ju först faktiskt under praktiken och sen när man får tjänst och börjar arbeta.
Mm.
Man blir aldrig färdig, känns det som.
Just det. Vad var det som var utfyllnad på skolan då? Vad var det som du kände som kanske inte var helt nödvändigt?
Nej, det är nog en svår fråga.
Mm.
Nej, men alltså, det var den känslan jag hade då.
Mm.
Jag kommer inte ihåg exakt vad det var som jag tyckte var lite onödigt, men det fanns ämnen som inte var speciellt nödvändiga.
Nej, okay. Du säger att man aldrig blir fullärd som polis. Och att det är på praktiken man lär sig. Vad kände du när du kom ut på praktik då? Vad är det som händer där? Du kommer från en teoretisk, du kommer från skrivbordet då, så kommer du till verkligheten.
Mm.
Blir det stor skillnad då?
Ja, det är jättestor skillnad. För då man ska liksom... Man ska använda sig av den här teoretiska utbildningen i det praktiska arbetet. Men samtidigt så är det ju olika... Alltså man styr ju upp arbetet på olika sätt på olika myndigheter, om man säger. Olika polisstationer har ju sina rutiner.
Mm.
Lite grann så där. Hur det funkar med olika befäl och... Stockholm har ju sina rutiner och Linköping har ju våra rutiner.
Mm.
Så man får ju liksom väva samman allting. Och vart efter under åren så byter man ju kanske avdelningar och då blir det nya rutiner, nya brott, ny juridik som man ska sätta sig in i och regler kring det.
Mm. Hur blev du bemött då när du kom ut som aspirant?
Från kollegor eller
kollegor från... och handledare och sådär.
Jo, men det var, jag tyckte att man var bra bemött.
Mm.
Absolut.
Är man redo efter de där två åren då, teoretiska åren att komma ut och ta tag i bitarna?
Nå.
Vad hade du för vision när du var klar? Skulle du rensa Linköping?
Nej, det hade jag inte.
Från alla bad guys.
Ja, nej, det tror jag inte att jag hade. Alltså jag kände mig nog väldigt, väldigt ödmjuk liksom, inför rollen som polis.
Mm.
Det är mycket som snurrar i huvudet och gäller att hålla... Innan man får in en rutin, en arbetsrutin, så gäller det att hålla det här med lagar och regler i huvudet också. Samtidigt som man ska vara praktisk, man ska bemöta allmänheten. Det är väldigt mycket sådär.
Mm.
Men...
Hade du någon fördel? Jag tänker att du sa att du hade pluggat hotell och restaurang, var det så?
Mm.
Jag tänker att man ändå snackar med rätt mycket folk när man är det en fördel att komma från ett sånt serviceyrke, tror du?
Det tror jag.
Uh-huh.
Alltså, jag har väl alltid haft arbeten där jag jobbar med människor.
Mm.
Så att, nej, men det tror jag är jätteviktigt att man har handlag med att träffa och möta nya människor.
Mm.
För du ska ju kunna bemöta den mest våldsamma till den mest utsatta barnet eller kvinnan eller mannen i hemska situationer, roliga situationer.
Mm.
Och då är det ju en fördel att kunna vara social.
Mm. Finns det egentligen någon, det fanns det inte när jag gick på skolan, men finns det några sådana övningar i att prata med folk? Har man det? Är det liksom, finns det sådana?
På skolan?
Ja, på polisskolan.
Det vet jag inte, du. Det jag kommer jag inte ihåg. Ja. Jag vet att vi hade liksom, man ska sitta och hålla förhör med någon.
Mm.
Mm. Och sen hade vi det här uppe på lagtorget, i lägenheterna där. Och man skulle bemöta olika situationer. Men i övrigt så fanns det nog inte.
Mitt minne, jag har ju dels gått som elev på polishögskolan, sen har jag också jobbat som lärare 2 år på polishögskolan. Men det är ju det att de här övningarna främst är att kolla lagstiftning.
Mm.
Att man säger så här, vad hade du för, vad använder du av för lagtekniskt här då, när du frihetsberövade den personen? Och så får man redogöra för det. Så.
Mm.
Men det är ju sällan själva retoriken man övar.
Mm.
Och, jag vet inte, det kanske skulle kunna vara av vikt att göra det.
Mm.
För poliser är ju mer eller mindre bra att hantera människor.
Mm.
Om man säger så.
Så är det. Det finns nog de som inte skulle vara ute överhuvudtaget faktiskt.
Det kan vi nog vara helt överens om.
Ja, men så är det faktiskt. Och, men samtidigt så finns det ju de som i princip skulle kunna gå ut utan både skyddsväst och vapen. För de kan prata sig igenom varenda situation.
Mm.
Oavsett vem de möter.
Mm.
Förutom om man möter en totalt psykisk sjuk människa som har ballat ur fullständigt, då finns det inget tal som hjälper. Mm. Eller om de är jättekraftigt berusade och sådär ibland.
Just det.
Och får liksom tilt.
Mm.
Då går det inte att prata dem till rätt alltid.
Nej, då kan det vara svårt. Men vad gör du idag då? Vad har du för tjänst idag i Linköping?
Jag är som ungdomsutredare.
Okej.
Okay. Mm.
Och vad innebär det?
Det innebär att vi handlägger ärenden på ungdomar mellan ungefär 14-15 år upp till 17.
Okej. Okay.
Mm.
Har ni någon ungdomsbrottslighet i Linköping?
Ja, det har vi.
Så det finns att göra?
Det finns absolut att göra, ja.
Ja, just det. Ja, man läser lite titt som tätt om ungdomar som ställer till det lite grann ute i landet.
Mm.
Också, alltså även i Linköping.
Mm.
Så har du också frihetsberövade och kontakt med åklagare och så vidare i de här olika ärenden då?
Ja.
Hur är det med 14-åringar? Då får man väl inte Hur låser man in dem eller?
Nej.
Nej.
Alltså 14-åringar har vi ju, alltså om det är ett särskilt brott exempelvis, ett väldigt grovt brott, då är det klart att vi måste ju utreda 14-åringar till viss del, va? Men då är det ju med hjälp av socialtjänsten.
Just det.
Men i övrigt så kanske vi hör dem mera upplysningsvis i ärendet. Men det kanske finns flera som är äldre som är misstänkta för brott eller sådär. Så vi har inte så jättemycket med 14-åringar att göra.
Ah, okay.
Nej. Yeah. Och där är det ju så också att hör vi en 14-årigt vittne exempelvis, då kör vi ju det förhöret på video alltid. För att kunna använda i rätten. För man vill ju inte att en 14-åring som behöver komma till en rättssal.
Just det.
Utan då använder man inspelningen istället.
Man läser ju titt som tätt i tidningen om att ungdomsbrottsligheten då sjunker och förövarna blir yngre och yngre och så vidare och så vidare. Är det någonting som du som polis ser eller är det bara tidningsskröna?
Nej, det stämmer faktiskt tyvärr.
Det gör det.
Ja. Nu har vi haft en under ett halvår år har vi haft ganska många rån. Där bland annat 14-åringar är inblandade.
Och när du säger rån, menar du personrån? Eller?
Personrån, butiksrån.
Okej.
Okay. Ja. Och det är ju skrämmande.
Ja, verkligen.
Ja. Men då kanske de är ett gäng på 3-4 stycken. Och några, de flesta är väl över 15, men någon är väl under 15. Och det är inte så att de slutar där, utan de fortsätter ju. Till slut är de ju över 15 och då kan man liksom fortsätta jobba med dem.
Just det. Okej. Ja, det är tragiskt att ungdomar som är ute och rånar och man undrar såklart varför. Och det finns väl faktorer bakom som är många. Men vad tror du är, hur ska man kunna komma åt ett sånt problem?
Hur ska vi komma till rätta med de här ungdomarna som
begår brott? Varför gör de det? Det är ju en otroligt svår fråga, jag vet.
Ja, det är
en
jättesvår fråga, men senaste tiden så har vi ju sett att det är ju relativt vanligt med att de rånar andra ungdomar på märkeskläder, bland annat.
Just det.
Och antingen så behåller de där kläderna själva, eller så säljer de dem vidare.
Okej.
Och varför de gör det, alltså jag vet inte riktigt.
Alltså på de märken som är hippa just nu, det rånar man...
Dyr, alltså vi snackar exempelvis de här de Parajumper-jackorna exempelvis, de kostar ju typ 10 000 kronor.
Just det.
De är väldigt attraktiva som att stjäla.
Hur kan ett sånt här rån gå till då?
Att de använder knivar exempelvis och hotar med kniv. Eller pistolliknande föremål.
Ja. Och sen bara av med jackan då?
Sen av med jackan, ja.
Vad kan det vara mer än jackor då? För de är ju som du säger väldigt dyra jackor, va?
Alltså nu har det väl varit mest jackor det handlat om vad gäller kläder. Så att det är väl egentligen det.
Ja, det är väl kanske det dyraste plagget då.
Ja.
Men nu börjar det i alla fall gå mot vår. Vi är ju i mitten på april.
Hänger av oss jackorna.
Så vi hänger av oss jackorna. Ja, precis det jag tänkte säga.
Ja.
Så då kanske rånen minskar lite, men det kanske finns tröjor eller jag vet inte.
Ja, och mobiltelefoner.
Just det, såklart.
Ja. Det är också naturligtvis väldigt populärt.
Men då tänker jag som inte är så teknikkunnig, men hur kommer man in i de där sen? Men det har de ju såklart några lösningar för att...
Det finns lösningar för det mesta, tror jag.
Ja, det är väl så.
Jag kan inte heller det där så jättebra, men... Jag vet att det går nog.
Just det.
Jo,
jag vet att du har med dig en liten historia från ditt polisliv. Berätta, vad tänkte du på när den frågan dök upp? En historia som har påverkat dig. Vad dök upp i ditt huvud då?
Den första tanken var att oj, jag har väl ingenting att berätta. Men sen så har jag funderat lite och kommit fram till en historia som jag nog aldrig kommer att glömma faktiskt. Och det var för när jag jobbade på IGV heter det idag. Ordningspolisen heter det ju förut. Då skulle vi åka på ett dödsfall. Och Vi åkte till ett bostadsområde här i Linköping. Vi kom hem dit och det var en relativt ung kvinna som låg påklädd på sängen.
När du säger relativt, allt är ju relativt.
Ja, precis. Men hon var nog, jag kommer inte riktigt ihåg, men jag skulle tippa på att hon var runt i 30-årsåldern.
Ah, okay. Ja, det är
något sånt där. Mm. Och den som hade kontaktat polisen, det var ju hennes dåvarande pojkvän.
Okay. För att han inte hade hört av henne, eller?
Oj, det kommer jag inte ihåg.
Nej.
Det minns jag inte,
nej,
tyvärr.
Nej.
Men han kontaktade oss i alla fall. Han hade kommit hem och hittat henne då livlös på sängen. Och vi kommer hem dit och vi hittar ingenting som skulle tyda på att det var något brott begånget. Vi hittar heller ingenting som skulle tyda på att hon skulle ha tagit självmord.
Men låg hon helt alltså, påklädd och på en säng då? Eller?
Ja, ungefär som att hon låg och vila, tänker jag.
Okay.
Mm. Mm. Så det var liksom inget konstigt egentligen. Men när man hittar en kropp så här i en lägenhet, då får det blir ändå en process. Man ska kontakta läkaren som ska komma dit och bekräfta dödsfallet och sådär.
Mm.
Och sen så fick vi ju till oss då av den här pojkvännen att hon hade en son som var 8 år.
Mm.
Och att pappan inte fanns med i bilden riktigt.
Okay.
Han befann sig någon annanstans och de hade ingen kontakt. Så det gjorde vi klart allting först i bostaden. Och sen under tiden så ringde vi även till den här pojken. Han var hos ett par bekanta och lekte.
Mm.
Och vi ringde till den familjen och berättade vad som hade hänt. Och vi sa att vi kommer så småningom här och vill ju prata med pojken. Så att, säg ingenting utan håll honom där bara. Och det gjorde vi. Vi gjorde klart lägenheten och sen så åkte vi dit. Och det var jag och en manlig kollega som åkte till adressen. Och på vägen dit så pratade vi lite om vem som skulle meddela dödsbudet och hur vi skulle göra.
Ja, hur kommer man fram till ett sånt beslut då? För att det är ju ganska svårt att meddela ett dödsbud oavsett.
Ja,
liksom.
Ja.
Hur vred ni och vände på det här? Var ni en kille, en tjej i patrullen? Eller var
ja, det var vi.
Ja.
Nej, men jag bara kände så starkt att jag ville.
Ja, du ville
göra det. Ja, jag ville göra det. Det kändes viktigt för mig.
Mm.
Sen från gång till gång så pratade man om det. Och, ja, man gör det som känns bäst. Jag menar, är det någon som har en dålig dag eller kanske har problem hemma så kanske man kanske avstår då från att ta ett sånt meddelande. Men för mig kändes det viktigt då, i och med att det var ett barn dessutom.
Mm.
Så när vi kom dit till den där bostaden så samlades hela familjen i hörnsoffan. Och de hade ju själv flera barn, jag minns inte många. Och sen var det ju mamman och pappan och socialtjänsten hade kommit dit också. Och vi som poliser var där. Och jag satte mig bredvid den här lilla pojken och...
Det är så att du än idag blir väldigt berörd när du tänker på det här. Visste han visste ingenting då när ni kom dit?
Nej. Han visste ingenting.
Och hur hade du lagt upp det här då? Hade du någon plan liksom hur?
Nej.
Du vet ju ändå vad som måste sägas.
Ja, precis. Jag hade ingen plan. Utan man vet vad som ska sägas och man fokuserar på det helt enkelt.
Men det är ändå då en pojke som är 8 år som har blivit av med sin mamma.
Ja. Och det var det som jag tyckte var... Det är svårt för att man måste ju vara tydlig. Han ska inte kunna missförstå vad jag säger.
Nej.
Man måste vara tydlig, men samtidigt måste man ju vara mjuk och ödmjuk liksom.
Mm.
Inför honom.
Hur la du upp det då?
Nej, jag sa nog ganska direkt liksom att vi hade varit hemma i hans bostad och att vi hade hittat hans mamma där. Och jag sa att det ser ut som hon ligger och sover, sa jag, på sängen. Men hon är död, liksom.
Mm. Hur reagerade pojken då när du sa det?
han blev ledsen. Han blev jätteledsen. Mm. Men han tydde sig då till den här mamman i familjen. Så jag, som mina minnesbilder var i alla fall, så var det så att han var ledsen och ja, han hoppade upp i hennes knä och kramades.
Mm. Hade ni uniform på när ni var där? Mm.
Det hade vi. Och det tycker jag, jag tycker det är viktigt, alltså det då råder delade meningar om det här med uniform. Mm. När man ska och när man inte ska använda uniform, men vi var ju där i ett jobb, med ett uniformsjobb liksom, som ordningspolis. Mm. Och jag tycker det är viktigt att använda uniform. Jag har den, inte just idag, men normalt sett har jag det alltid faktiskt. Mm. Även som inre, på inre tjänst här nu som utredare. Yes. För att nu och då så kallar man ju folk till förhör och sådär.
Oh.
Och jag tycker det är viktigt att man kan visa både barnen och vuxna och alla man träffar att polisen har en bra och viktig sida. Att vi tar hand om människor och att vi vill hjälpa till. Och inte så många säger att men det är liksom skrämmande med uniform.
Mm.
Då har man ju fel approach utåt, liksom, tycker jag.
Mm.
Då har man ju fått det hela bakfoten.
Yes. Om vi går tillbaks då till den här situationen där du fortfarande är kvar. Ni sitter med den här pojken som har fått det här beskedet om att mamma är död.
Ja.
Han tyr sig till den här andra mamman i familjen där han befinner sig för tillfället. Mm. När... Jag tänker att det blir liksom någon form av halvhalt i situationen där. Sitter man kvar där med en kopp kaffe eller vad ska man göra? Hur länge ska man vara kvar?
Ja, nej, alltså vi var inte så jättelångvariga, utan jag gav honom informationen, pratade med honom om vad som hade hänt och vad som kommer att hända och lite sådär.
Mm.
Och sen, men sen pratade vi hade ju pratat med familjen redan, med föräldrarna, och socialtjänsten var ju där. Och i övrigt så... Nej, men vi var inte där mer än kanske 10 minuter.
Okay.
Sen åkte vi. För att jag visste ju att han hade ju så många omkring sig där och då som tog hand om honom. Just så att jag var inte orolig för det och... Ju färre desto bättre kanske hans situation.
Mm. Jag tänker, det här är 10 minuter av ditt polisiära liv.
Mm.
Nu sitter vi och pratar om det en år efter.
Ja, många år efter.
Många år efter. När du tar upp det här och tänker tillbaka till du sitter i soffan så kommer tårarna. Men hur var det när du satt där på plats då? Då kom det inga tårar.
Nej.
För då är man i sin professionella roll då, eller?
Det var Carina polis som var där då.
Just det, precis. Mm. Ja.
Men när vi hade lämnat bostaden, då kom tårarna.
Började du gråta då?
Ja. Ja.
Så då gäller det då att hålla den här fasaden och vara den här proffsiga myndighetspersonen då.
Ja.
Och sen när man har lämnat så får fasaden krackelera lite. Och...
Ja.
Vad säger din kollega då när tårarna kommer och sådär? Vad sa han? Hur reagerar han då?
Nej, men han är en jättetrevlig kille, så att han var ju stöttande och han tyckte jag gjorde ett bra jobb och så där. Och sen ska ju vi åka in och skriva också.
Precis.
Det är det man missar i alla filmer, skrivarbetet. Så då åkte vi in och skrev en bra stund. Aha. Och då hade man ju tid också att sitta och prata med varandra och vad som var jobbigt. Och min arbetsledare då, han som var yttre befäl, kom ju också fråga hur det var och så. Så att, nej, men det gick jättebra.
För det är ju så att polisen är ju inblandad när det döda människor. Mm. Förr var ju polisen tvungen att åka på alla dödsfall i hemmet. Det behöver man inte göra idag, men när jag började så fick vi åka på alla för att konstatera just som du sa att man ser så att det inte är... Idag vet jag att man inte behöver åka på alla. Om äldre människor till exempel har avlivit i hemmet så behöver man inte leta efter knivar i ryggen om någon är 80. Liksom.
Nej. Ja.
Det har ju varit ett återkommande tema, det här emotionella med barn och död och sånt. Men just att lämna dödsbud. Hade du någon utbildning kring det? Att lämna dödsbud? Hur hur man ska gå tillväga?
Ja, alltså jag kommer inte ihåg så mycket om vad vi gjorde på skolan. Det är säkert att vi pratade om det på skolan också, men det är ingenting som jag minns idag. Men alltså lämna dödsbud är ju, oavsett vem man lämnar dödsbud till, så är det ju... Det är från gång till gång. Man får liksom... Det är jättesvårt det faktiskt.
Mm.
Man måste ju tänka till och man måste utgå från situationen, vem det är till. Det är klart att om gamla mormor på 95 har dött...
Mm.
Nu pratar vi just om det, att vi inte åker hem till dem. Alltså, men om hon har dött, så det är klart att kanske inte familjen i övrigt bryter ihop. Så. För då var ju så gammal.
Mm.
Men självmord och sånt där, det är klart, det kan ju oftast föregå av alltså psykisk ohälsa exempelvis. Mm. Så att familjen på så sätt är medvetna om att han eller hon kanske har försökt att begå självmord tidigare. Eller det kanske inte kommer som en överraskning ändå. Men samtidigt så är det man får verkligen känna av situationen och omständigheterna runt omkring när man lämnar dödsbud.
För det här är ju en arbetsuppgift som egentligen då är väldigt lugn.
Mm.
När man åker på ett sånt här jobb så har ni väl ingen stress överhuvudtaget, utan ni vet vad så det kan ta.
Mm.
Det kan ta tid.
Mm.
Men det sätter väl ändå en viss stress på dig som polis som ska lämna det.
Mm.
Jag har också varit med och lämnat dödsbud och jag har känt en väldigt stress om att man inte vill säga fel och man vill göra det. Det är ju på något sätt det här riva bort plåstret. Man vill liksom bli av med det på något sätt utan att det gör så ont.
Mm. Men jag måste bara säga, när vi pratar om det här med lämna dödsbud. Det kan ske på väldigt, väldigt olika sätt. Och för ett par år sedan, inte så jättelänge sedan, så var det en kille som blev skjuten till döds här i Linköping.
Mm.
Han var väl, jag minns inte om han var 15-16 år eller något sånt där.
Okay.
Och hans familj... Och den reaktionen var jag inte beredd på. För då gjorde jag som vanligt. Vi satt oss ner. Hans mamma var hemma. Och så tror jag att det var hans moster eller om det var en syster som var hemma. Mm. Två personer var i lägenheten. Vi satt oss ner och vi berättade vad som hade hänt.
Mm.
Och det var som att en explosion briserade.
Just det.
Och det var första gången för mig. Jag var inte alls beredd på det.
Uh-huh.
Och min första reaktion var, nej men gud, lugna ner det. Typ, ska jag brotta ner henne? Men så tänkte jag att nej, det ska jag nog inte göra. Så då förstod man istället att jag kanske backar undan. Så vi fick ju backa undan. Och väldigt snabbt så kom ju släkt och familj. Till slut var hela lägenheten full av deras bekanta och familj då.
Mm.
Så då, fast där var vi ju lite längre en stund, för många ville ju komma och prata med oss om vad som hade hänt och sådär.
Just det, men där har vi den skillnad. Den svenska varianten är då kanske bli väldigt tyst och kanske sitta och gråta och liksom hålla tillbaks tårarna nästan.
Mm.
Medan så i det här fallet som jag uppfattade så var det bara utåt agerande liksom, och visa sin sorg på ett helt annat sätt.
Ja.
Vilket du då var ovan vid. Då.
Ja. Mm. Jag var inte beredd på det.
Nej, just det. Men du förstod ändå rätt fort. Det gick fort från att ska jag brotta ner henne till det här är hennes sätt att visa sorg.
Liksom. Ja, men precis. För grejen var ju det att hon i princip försökte skada sig själv. Ja, och det var där jag kände att jag fick väga för och emot där lite grann.
Okej, just
men
det.
I och med att hon hade ju sin släkting där också så lät vi det vara.
Mm.
Mm.
Ja, det finns ju väldigt många olika sätt att uttrycka sin sorg på, såklart.
Mm.
Och det är väl också någonting att man måste vara beredd på då.
Mm. Och det är man inte alltid, reaktionerna.
Nej, precis. Och man vet ju inte alltid själv heller hur man reagerar inför vissa situationer, till exempel inför ett dödsbud. Det är väl säkert beroende på vad man skulle få för dödsbud själv, kanske kring en närstående, att man skulle reagera på olika sätt, vad vet jag. Men jag kan tänka mig att det blir lite olika beroende på vem det rör. Och det är väl också någonting att tänka på när man kommer och ska berätta en sån här sak för en person som har mist en nära anhörig. Intressant, Carina, kring ett ämne och en arbetsuppgift som är vanlig inom polisen, men som sällan står någonting i tidningarna om, att polis lämnade dödsbud. Det är bara någonting som ska fungera och som rullar på egentligen dagligen, för folk dör ju ständigt. Ja, om vi ska gå från det sorgliga till någonting kanske roligare, jag vet inte, men hur är det med fritidstittandet av tv-serier? Kollar du på polis, någon snutserie?
Ja, jag funderade på det. Och Homeland är en serie som jag följer.
Just det.
Den tycker jag är riktigt, riktigt bra.
Varför är den bra?
Bra, nej, men den innehåller så mycket tycker jag. Och den är så pass bra på så sätt att man vet inte hur mycket av filmen som egentligen sker i verkligheten.
Just det,
vad gäller USA då.
Just det.
Och hur det här med CIA och FBI och hur de arbetar.
Är det liksom en... Kan du slappna av lite mer när du ser amerikansk... alltså med polisiära polisiärt innehåll än om du ser svenskt? För du är ju ganska insatt med tanke på att du jobbar som polis.
Ja.
Kan du slappna av lite mer då när du liksom... Du tittar mindre på detaljer än om du tittar till exempel på Beck. Eller
ja, något. Jo. Alltså jag gillar ju Beck också.
Ja, det gör det.
Ja, men jag tycker det är bra filmer. Det tycker jag.
Kan du se mellan fingrarna om de gör någonting som inte är precis exakt enligt...
Ja, det är ju en film. Så att, ja. Men jag tycker i det stora hela tycker jag Beck exempelvis är bra.
Ja.
Sen finns det ju jättemycket som inte stämmer med verkligheten, men
nej, just det, precis.
Jag har aldrig sett Gunvald skriva, sitta med datorn och skriva, tror jag.
Nej, hans starka sidor är ju att snacka.
Ja, det är ju det.
Ja, men det är ju det är de här karaktärerna som, och jag tror som polis, eller som i mitt fall då för detta polis, så kan man känna igen sig också. Man kan hitta en del kollegor som påminner kanske i något fall om Beck, men också i något fall om Gunvald. Och det är lite roligt faktiskt. Där har de ju hittat faktiskt karaktärsdrag som verkligen finns.
Ja.
Hos polisen liksom.
Vi pratade faktiskt om det bara häromdagen på jobbet, att Gunvald finns nog i princip en på varenda polisstation. Ja, men så är det nog, tror jag.
Ja, men det kan nog stämma. Det kan nog stämma.
Ja.
Man får ju bara hoppas att han har ju en del uttryck där som inte är helt lämpliga.
Nej. Han har en del arbetsmoment också som inte är så lämpliga kanske. Men nej, inte till full, och får jag väl hoppas att Gunvald finns ute.
Nej, men vissa drag så att säga.
Vissa drag, ja.
Ja, men det kan nog stämma.
Ja.
Ja, hur ser din dag ut då? Du ska till jobbet.
Jag ska till jobbet. Just nu håller jag på med ett bedrägeriärende. Så jag håller på att sammanställa lite kontohistorik.
Okej.
Jag har ju jobbat ett par år på bedrägeri också.
Okej.
Och jag tycker det är jättekul med bedrägerier. Och...
Vad är det för bedrägerier som sker mest nu idag? Jag tänker, är det kontokort? Eller vad är det?
Nej, nu är det... Alltså, som det har varit under hela tiden som jag har jobbat i alla fall, då är det ju mycket det här med annonser. Exempelvis Blocket eller Spock eller någonting annat. Och sen är det ju så att de inte skickar några varor, får pengar. Och sen skickar de ju pengar kors och tvärs via Swish. Som vi får hålla på att jobba och följa pengarna hela vägen.
Just det.
Och det är fram och tillbaka mellan konton och sådär.
Så kan ett tips vara, skicka inga pengar förrän du har fått varan?
Ja. Det är ett bra tips.
Det är ett bra tips. Ja. Men är det så generellt att folk är lite godtrogna? Och, ja.
Jag vet inte, det finns ju, nu var det länge sedan jag själv höll på och köpt och sålde, men det finns ju, jag vet inte om PayPal och sådär, att man kan liksom...
Just de låser pengarna.
De låser pengarna, ja men precis. För då, är det liksom, då ska det ju vara säkert för båda parter om man säger. Mm. För som säljare vill ju inte jag skicka någonting heller till någon som inte har fått pengarna utav.
Nej, precis.
Alltså det där är jättesvårt. Det bästa är ju att man kanske träffas. Mm. Får pengarna i handen eller direkt på Swish och sen är det liksom...
Hur mycket kan folk skicka i förskott då utan att känna personer och sådär?
Det vet jag inte.
Det handlar om tusentals kronor och sådär.
Kan hända.
Det är så, ja.
Jag tror jag har en bekant som betalade 7000 för en släpkärra. Jag tror det var 7000, men det vart ingen släpkärra.
Det kom inte någon släpkärra.
Nej.
Nej. Ja. Nej, man får vara lite försiktig. Och är det någonting som man kanske har blivit med åren genom att jobba som polis, att man är lite kritisk till en del personers beteende. Så. Mm. Och det är väl kanske bra att vara lite vaksam ibland.
Mm.
Men då ska jag låta dig få smitta vidare och jag vill tacka dig Carina, tack så jättemycket för att du var med i Snutsnack och berättade om ett ämne som är vanligt inom polisen och också lite jobbigt att göra ibland.
Mm.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Jag tackar dig för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Snutsnack. Och glöm inte att smitta in på Facebook och gilla Snutsnack där. Jag heter Hasse Brontén och mig hittar du på sociala medier under mitt namn Hasse Brontén. Ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa. Hej då!